Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Välkomna till podcast.
Tack!
Varsågoda.
Vad kul att få vara i podcast.
Välkomna till min podcast. Kul att ni är här. Mia, du har skaffat glasögon.
Ja, det är ju inte... Det är sjukt med glasögon nu för tiden. De kostar ju lika mycket som ett par läsglasögon. Mm. Ett par helt vanliga...
Ja. Det är bara, helt sjukt.
Det är 20 så kronor. Jävla gött. Inte 20, men liksom... 300 spänn kostade de här.
Med glas.
Med glas.
Och så börjar de alltid säga grejer där de är typ så här, fast det är klart, de här glasen kommer ju synas lite från sidan. Så kanske man bara, vet du vad, jag kommer ha glasögon i ansiktet. Jag behöver inte att de ska se coola ut.
Nej, jag skulle aldrig prata om det. Jag beställer dem på internet. Det är så jävla...
Ja, med rätt styrka och allting.
Jajamän.
Fick du sitta och testa då? För ibland kan man ju sitta och testa hur de ser ut på internet.
Det kan man göra.
Med en sån FaceTime-kamera.
Men man har ju också rätt att returnera. Om de inte... Ja, det är ett nytt liv.
Framtiden
skulle jag säga.
Framtiden är här och berätta aldrig för oss vad baksidorna är med att glasögon numera kostar 300 kronor, för vi vill inte veta.
Nej.
Låt oss få njuta av någonting i detta vårt enda lilla liv.
Om läsglasögon ska vara så billiga, då är det väl inte mer än rätt att vanliga glasögon också är så här billiga.
Tycker det är jävligt gött.
Så det ska vara.
Glowjärns.
Jag går mest och funderar på en väldigt positiv nyhet.
Jaså?
Och det är att haket... underbara haket på Masthuggstorget.
Mm.
Det är bekräftat nu, som det har ryktats om länge. De har köpt in 4 darttavlor.
Jaha! Åh, vad gott för dig. Det älskar
inte,
ju du.
Ja, det älskar jag. Det är inte klart när de är uppe än.
Nej.
Men de är köpta 4 stycken via en kontakt som jag förmedlade, som är the go-to guy när det gäller att köpa darttavlor.
Men vänta, är det jobbigaste steget att hänga upp dem? För jag menar, det tar ju 5 minuter.
Nej, men det ska ju vara rätt och bra och det ska vara belysning och det kommer ju liksom bli riktigt vass jävla dart där nere.
Det kommer bli asball och se någon i hästhuvud kasta bullseye. Och nu kommer jag få massa regler runt darttavlorna kring klädsel och uppförande.
Det. Inget liveande vid darten, att det kommer någon med en lans som är liveutklädd och ska kasta lans. Jag är så jävla taggad. Ni har ju själva vad det är. Läge för mig och äntligen köpa mina egna pilar. För då kan jag lämna dem i baren på haket. Så går jag bara dit och är typ så: a pint of yield lager. and my arrows, my fair lady. Nej, det går inte, för det är inget livesnack i baren. Något nej, liknande det. Säger jag. Jag är så
du är väldigt mycket för att lämna grejer. Det är ett väldigt gulligt drag
att säga. Och ha saker på andra ställen.
Jag tycker också väldigt, väldigt mycket om det.
Och småbo lite här och där. Fan vad gött att få ha såna pilar i baren på haket. Det är min dröm. Det vill jag dela med mig av.
När du sa hästhuvud, då tänkte jag att de hade, skulle ta tillbaka den gamla BDSM-klubben de hade.
Ja, men det var nog det Mia.
Ja, det var det jag menade. Precis,
du tänkte. Ja.
Det var ju inte var bara BDSM-klubben, utan det spred sig ju även till haket, gärna en onsdag. Kunde resten av den.
Fan vad gött, jag tar en pyttipanna, en stor stark, och sitter man och käkar bredvid någon med hästhuvud. Det var ju supermysigt.
Det var så fint.
På karaoke var det ju också så ibland, att någon kom direkt från krokarna i taket.
Exakt.
Gagboll och sjöng.
Undrar man kan hänga i en krok i taket och kasta dart. Allt det här kommer jag få reda på inom kort och jag kommer återrapportera.
Tack så mycket. Ja. Vad ska ni prata om idag?
Jag ska prata om nojor.
Jag ska prata om de gulliga små smeknamnen man har på varandra i en relation.
Okej. Jag ska prata om ett nytt EU-direktiv. Som naturligtvis rört upp starka känslor. EU-direktiv har ju en tendens att göra det. Det är ju den nya PET-flaskekorken.
Ja.
Har ni fått äran att testa den?
Ja, fruktansvärt.
Jag är osäker. Det enda jag har sett är som sagt juiceförpackningarnas nya kork. Jag antar det att det är samma.
Den som sitter fast.
Ja, hora vill jag
säga. Jag känner spontant, är det verkligen starkt? Ett problem på juicepaketet att den sitter fast?
Men mitt problem är att jag inte fattar hur den funkar. Den ska inte skruvas på, ska den knärtas på? Vad är det den
har?
Men ska den inte skruvas på, men det är väldigt svårt för att den liksom ju inte har några gängor.
Nej, exakt.
Så att det läcker
det är
ut
någonting,
allting.
Ja, det har jag märkt. Jag märkte på drickaförpackningarna och då är ju problemet att man liksom skaver sitt känsliga lilla ansikt när korken är kvar på.
Exakt, så är det. Den verkar vara här för att stanna i alla fall. Inte bara på flaskan eftersom att den då inte går att skruva av, utan också för all evig framtid överallt på hela planeten, jorden och andra planeter. Så är det. Den här lilla plastbiten, den har redan förstört många människors liv och Ina Lundströms ansikte. Närmare bestämt allas liv, förutom den här influencer-killens.
Det här ser ut som en helt vanlig Coca-Cola-flaska och det är det också, förutom korken som är lite annorlunda. För när man skruvar upp den, då blir det så här. Då sitter den kvar.
Ja.
Och det gör ju att man inte slänger den i naturen och inte tappar bort den. Och sen kommer den tillbaka när man pantar.
Mm-hmm.
Men undrar ni, blir det inte jävligt irriterande då när man dricker? Nej, man märker inte uttaget.
Jo.
Det är ju fantastiskt.
Nej, det är inte fantastiskt.
Hur många följare har han innan jag vet hur taskig jag kan vara mot hur han pratar?
Jag vet inte.
Nej. För om man inte har så många följare så kör. Mm. Men om man har många följare så fan vad vidrigt han pratar.
Han borde väl ha många följare eftersom att han ändå pratar. Anställd av EU.
Ja, just det. Eller, det är sant. Då sparkar
eller Coca-Cola. Eller, jag vet inte. Ja. Jag tyckte han berättade pedagogiskt i alla fall om den nya korken. Det var därför klippet fick vara med. På Flashback vittnar användaren bekännelse om att den nya korken fastnar i näsan när man försöker dricka, som du sa Ina, i ansiktet överallt. Användaren Enterprise delar med sig av att han på grund av den nya korken nästan spillde på sin laptop. Och Osteknark är också mycket oroad över den nya korken eftersom att den inte går att skruva loss då. Så skriver Osteknark, hur ska det gå för gobbedrickarna? Utropstecken, frågetecken, utropstecken. Frågetecken.
Dricker de gobbe ur PET?
Jag vet inte om EU-direktivet styr över.
Nej, det känns också som att de har riktigt gamla PET-flaskor.
De dricker väl kork? Är det inte att man tar en kork och gobbe? Och om den inte går att skruva loss så blir det...
Så
dumt.
Jag
har
varit lite i Mölndal, tjejer.
Annars hade
vi vetat detta.
Så dumt.
Dumma tjejer. Vilken mörk framtid vi har att vänta, hörni. Den 4 juli 2024 så ska alla korkar på PET-flaskorna sitta fast. Och precis som allt hemskt i den här jävla världen så är det EUs fel. Kristoffer, en före detta plastkorkskonsument, skriver så här på Flashback. Helt efterblivet konstruerat. Dels måste man vålda av korken samt få en plastdump i käften när man dricker ur flaskan. Och för detta sitter feta byråkrater i EU och tjänar feta pengar. Diana Agron rapporterar följande från verkligheten. Imundigade precis en 50 centiliter med den nya korken. Eftersom att det är EU-direktiv så blir man ju inte direkt mindre övertygad om Swexit.
Nej. Mm. Alltid när det är sånt här så slås jag alltid av hur mycket folk dricker saker hela tiden. Jag dricker nästan aldrig någonting.
Nej, du dricker väldigt lite dricka.
Det är ett mycket,
det är ett jävla
drickande där ute.
Ja, jag förstår inte vad ni...
Jag är en familj som dricker mycket, mycket dricka.
Men vad är grejen? Är det att man är törstig eller är det att man tycker att det smakar så gott?
Jag dricker ju huvudsakligen Ramlösa och bubbelvatten när jag har varit ute och festat lite dagen efter. Nej, dagen innan. Jag brukar inte ladda. Då brukar jag tycka att det är väldigt gott med något lite kallt.
Imorgon ska jag festa, då ska jag ta en lucka redan nu.
Precis, planera.
Nu börjar det. Ja, jag dricker ju faktiskt en som bubbelvatten, as we speak, med den gamla korken. Vilket förvånade mig, för det var länge sedan jag såg den.
Däremot så tycker jag att mängden smaker är sinnessjuka. Att folk kan ha så många olika. Jag går in och så tar jag den Ramlösan eller Lokan som ser minst äcklig ut. Typ att det är så, hallonbåtar och ananas. Inte den, inte den, inte den. Och så tar man liksom uteslutningsmetoden. Men när man går in på Nocco, alltså så här att det finns en hel vägg med Nocco. Som allihopa är så Desert Storm och Hungry Eagle och sånt. Du fattar ingenting.
Nej,
vad det är för någonting.
Så här är det när medelklassen pratar om er där ute. Bara så ni vet. Om ni undrar hur det går till så är det exakt så här det låter.
Ja. Jävla EU, fuck you, skriver Prodelin i alla fall. Och när originalbiceps undrar, det är väl bara att dra bort korken? Så svarar Cactus Flactus, dra bort den. Då blir du ställd inför EU-domstol.
Ajda.
Så är det. Och visst, det kan verka som ett trivialt ämnesval utav mig, det kan det göra. Men det är det inte, för ingenting har väckt så mycket härlig folkilska i normsamhället och på Flashback som den här nya fastsittande korken. I alla fall inte sen plastpåseskatten, får man väl ändå säga. Då var det heavy shit. Voice och skriver, dessa korkar är ännu ett tydligt tecken på vad hela mänskligheten är på väg åt helvete. Och användaren 2018 är seriöst orolig för framtiden. Han skriver, tänk om någonting någon gång kunde bli bättre. Men nej, det blir bara sämre. Kordapan, vad är syftet med de otympliga jävlarna? Att man inte ska tappa bort korken? Vem gör det? Det känns som att man har fått vantarna fastsydda på jackan för att någon annan är mongoloid.
Det där var väldigt...
Väl sagt.
Verkligen.
Vem fan har tappat bort korken?
Nej, jag tror aldrig det har hänt.
Jag tänkte också mycket på det, för det är väldigt praktiskt att ha en kork på flask, eftersom att... Det är väldigt, väldigt bra.
Ja, man vill ju ha kvar korken.
Det vill man ju.
Enda gången man tar av den är om man inte får ha med sig korken in på typ vissa evenemang och så.
Ja,
så får man
inte
ha med korken
bort.
För man ska kunna fylla den och kasta den. Liksom. Mm.
Sjukt att man får med flaskan.
Ja, en plastflaska.
Ja, du menar att man ska kunna fylla flaskan. Jag tror att man ska fylla korken.
Med gobbe.
Med gobbe och kalla.
Det kanske är gobbedrickarna då som är det stora problemet. Ja, som skruvar och så har de bort den.
Rör inte vår gobbe ju.
Ja, men det är ju faktiskt precis som kordapan säger. Det är ju tråkigt att alla ska behöva drabbas av EUs engångsplastdirektiv. Även de som sköter sig. Mm. Storpungen 69 skriver, på kolaflaskornas skitkorkar står det någon text också på korken om korken. Jag minns inte vad det står, men jag blev extra förbannad när jag läste texten. Armand skriver, det står ny kork, jag hänger kvar. Jag blev så irriterad av texten. Det lät så arrogant. Om du hänger kvar eller inte, bestämmer inte du. Kork. Men korken är ju som sagt här för att stanna. Och visa att det fan visst är den jäveln som bestämmer. Precis som i alla våldsamma relationer så är det korken som visar vart skåpet ska stå genom att vara i ens face hela jävla fucking tiden. Och all sin vakna tid påminner om att den kan göra hemska saker med ens ansikte om man inte aktar sig. Och varför gör den då? Jo, det är ju för ens egna bästa såklart. Det vill säga för miljön och för klimatet och framtiden.
Ja, ja.
Är det ett stort problem med korkar som slängs? Är det en stor grej att det ligger korkar utan flaskor? För jag menar, om man skiter i om man slänger korken på marken, då skiter man väl i om man slänger flaskan. Eller är det då att folk är typ så, jag ska ha den här kronan i pant med den här jävla korken. Fuck you, kork.
Ja,
och slänger ner den typ i en å.
Alltså, I guess att det är ett problem för att de ändå har det här direktivet. Ja,
eller
kanske någon pippi som sätter det i halsen. Det kan ju vara någon pippi som sätter det i halsen.
Kan
eller
vara någon jävla storstrupad pippi som sätter den jävla korken i halsen. Inte för att vara sån, men kan inte också vara typ något företag som kommit på den här idén och som har en ganska kraftig lobbyorganisation inom EU.
Fått mandat att äga problembeskrivningen.
Ja, precis. Folk dricker mer och mer läsk för att vi gör mer och mer reklam för läsk. Och då blir det mer och mer korkar i naturen, eventuellt hypotetiskt skulle kunna vara. Så nu har vi löst problemet. Tack så jättemycket. Så,
det var ju någon som hade en teori på Flashback, exakt det ni är inne på, om att det är ett sätt att bli av med feta människor. Och dumma då, att man inte då ska kunna sätta på korken igen, och för att folk ska sluta dricka läsk. Alltså att det är en konspiration.
Aha, ja. Men inte någon sockerskatt eller något sånt, utan bara liksom förstöra ansiktet.
Det är jättesvårt att dricka
fet och ful.
Ja, eller att det inte ska gå att dricka då.
Just det.
Precis. C3 skriver: jag använder polygrip till de förbannade kolaflaskorna. Blir förbannad varenda gång jag öppnar skiten. Och det tänker jag inte är så miljövänligt, om man måste skaffa ett multiverktyg med plasthandtag för att öppna en plastflaska. Det är inte alls bra. Jag tror dessutom att den nya korken kommer bidra till ytterligare gängkriminalitet i Sverige. Jag vågar gå så långt som att säga det faktiskt. För som alla vet så föder farliga korkar farligt beteende. Nugatti-mackan till exempel skriver: nu har jag en legit anledning till att bära kniv hela tiden på allmän plats. Jag måste kunna skära bort korken, då ansiktets anatomi inte synkroniserar med en fastsittande kork. Jag tror faktiskt till och med att den nya korken kan leda till ännu fler bränder i storstäderna. Grobiankungen skriver till exempel: jag har börjat med att rituellt elda upp korkarna samtidigt som jag mässar förbannelser över Miljöpartiet. Inte bra. Dessutom faktiskt så är EUs nya plastkork starkt funkofobisk. Vill ha den i tvåan, vittnar följande: helt idiotiskt att korken ska sitta kvar på flaskan. Nu spillde jag ut cola på golvet bara för att korkhelvetet inte höll sig i öppen position. Man måste ju hantera flaskan med två händer. Vad säger Handikapp- och Artrosförbundet? Och sen ringer, vill ha den i tvåan, Coca-Cola Companys växel i någonting som kallas ren vrede och ilska. Zombienation skriver: jag kan inte slita bort korken. Jag har ingen handstyrka på grund av min skada. Jag hatar den! Och var man inte funkis innan så blir man det av att dricka ur en flaska med den nya korken. Sanningskrigare 2 skriver: jag drack alldeles för hårt med korken kvar och min tidigare perfekta amorbåge har blivit deformerad. Skrapade upp läppen rejält. Ser ut som att jag har fått gomspalt. Gör om, gör rätt. Coca-Cola Company i Haninge. Det blir anmälan. Ja, men ni vet hur det är. När EU väl bestämt sig för att folkmorda bort varenda amorbåge i hela vida världen, då är de ostoppbara. Flashbackarna har bestämt sig för att bojkotta Coca-Cola och deras produkter. De börjar istället köpa Pepsi, bara för att ett tag senare inse att Pepsi också bytt till den nya jävla skitkorken. Folkilskan är nu total. Nu återstår bara ett enda läskeblasks alternativ. Ett alternativ som Flashback inte gillar att behöva kapitulera under: Cuba-kolan.
Oj, oj, oj.
Ja. Lidl.
Va? Som har den nu. Eller den finns lite, den finns på större butiker, tror jag.
Jag vet inte.
Blandar nog ihop den med Lidls egna.
Ja,
ah, nej, Cuba-cola har funnits i Sverige jättelänge. Det är det, de har en ganska rolig reklam som är Sveriges bäst säljande cola. Och sen en sån liten asterisk och så står det typ en vecka i september 1972 under.
Det är roligt.
Ja, det är kul.
Väldigt kul.
Ja,
det var
Men det var väl för att alla antiimperialister i det här jävla landet också skulle kunna ge sina barn läsk på 70-talet. Så vill de köpa Coca-Cola som de jävla amerikanerna drar i sig. Så det var bra kapitalism.
Ja, verkligen. Det var väldigt, verkligen bra
namn bra också. Gruppen.
I talande stund spelar inte Kubakolla någon roll, hörni. För nu är ju korkjäveln överallt, precis som du sa, Mia, på josen där. Häromdagen skrev användaren Storpungen69: miljöplastskitkorkar sitter numera på de stora svagdrickaflaskorna. Då har det kommit långt. När man skrubbar på miljöplastskitkorkarna får man friktionsskador på händerna.
Men detta är ju fun breaking, alltså. Han dricker svagdricka. Han är den enda...
En stor flaska.
Ja, i september. Alltså, ja, det känns precis som en helt sinnessjuk grej att dricka i december. Men man är så här, ja, ja, det gör väl folk. Mm. Men att klunka i sig den på plajan, alltså, det var fan nytt. Så, ja.
Väldigt, väldigt coolt.
Slow cooker tillade: korkarna finns nu på alla förpackningar. Allt från äppeljuice till Systembolagets vin i tetrapack. Ledsen, bedrövad, smiley. Fanten skriver: må detta vara ert största problem? Och på det svarar Voiso: det är inte mitt största problem, men det är heller inget som gör mina stora problem mindre. Nej.
Nej.
Word. Så är det ju. Först så tog de våra sugrör och nu måste vi dricka milkshake genom papper som smälter. Sen gav de oss träbestick som dödade våran aptit och våra gommar. Och nu det här då, mina vänner. EUs klimatstrategi är klart och tydligt att försöka svälta oss till döds och törsta oss till döden. En lösning som föreslås på korkproblemet, det är att inte dricka läsk. Sluta med det. Och på det svarar internet: dricka vatten som ett djur! Nej tack. Ett annat förslag är att man kan börja dricka läsk på burk istället. Men burken är ju tyvärr också konstruerad för att man ska törsta ihjäl sig. Eller som Snooze skriver: 90% av alla burkar går inte att öppna utan kvinnonaglar.
Ja, med den lilla flärpen där. Just
mycket
det.
Problematiskt.
Det här, burken är ju så jävla överlägsen. Den är ju alltid kallare. Man tar ju alltid en burk. Mm. En flaska man har ingen jävla aning. Man känner på utsidan, man försöker kolla immigheten och så åker man på en blåsning. Men en burk.
Ja, men du har ju kvinnonaglar.
Ja, det har jag.
Så du klarar, du kan handle it utan att ringa Artrosförbundet. I tråden: vilka är egentligen de mest efterblivna förpackningarna? Så är naturligtvis den nya PET-flaskan på stark frammarsch och petar ner tidigare toppratade förpackningar som gröt på korv, blodpudding, Fisherman's Friend, alla tuber, småsojaförpackningar, det svenska kulturarvet Glocken Gold och... Mm. Grillkål. Grillkålen, vet ni, den är fan så svår att öppna att det finns flertalet YouTube-videos med instruktionsvideos över hur man öppnar grillkål.
För det finns ju något slags hack, det finns ju något sånt rätt sätt att öppna. Och potatisförpackningarna, ja, är ju
grej.
Samma.
Ja, ja, men den här tråden. Ja. Jag köper aldrig någon av de grejerna, men jag, någon enstaka gång hamnar man ju med dem. Mm. Och då vet man ju aldrig vad man ska göra. Men det kan man kolla på YouTube då, såklart.
Får man kolla på, det är så jävla sjukt att alla behöver, det är så att ICA har den, TV4 har gjort den. Användaren Huntlumajo, det här är ett väldigt svårt, han är ju underbar, han har kommit upp i podden innan. Huntlumajo, han har startat den här tråden, vilken är de egentligen mest efterblivna förpackningarna. Han har också gjort en tråd som heter: är skinkförpackningen den mest efterblivna förpackningen?
Han brinner för frågan.
Skinkförpackningen, menar han tulips smörgåsskinka eller menar han...
Jag tror det är Perssons faktiskt. Eller någon sån som man ska öppna. Det är någonting med att skinkan hamnar på fel håll.
Ah, den är inte vikt, den är inte vikt, Mia.
Vad säger du som är
på rätt sätt?
Skinkvikare.
Det är ju sen de la ut skinkvikningen på Baltikum, va? Så är det ju en helt annan...
Helt annan nivå. I den här tråden, vilka är de egentligen de mest efterblivna förpackningarna, så nominerar han i alla fall baconförpackningen här i tråden som mest efterbliven förpackning med motiveringen: den har ett öppna här-hörn där det inte går att öppna. Baconförpackningarna har man blivit duktigt knullad av genom åren. Och Assman nominerar Willys köttfärs 2,2 kilo med motiveringen: förpackningen är sjukt irriterande. Stor som ett jävla as, går inte ner i soptunnan och det krävs vinkelkap för att kunna skära ner den i mindre bitar. Förpackningen hade funkat bra som hjälm för ukrainska soldater, men inget annat. Och användaren Core nominerar Malakos runda vanliga klubbor, de här små, ni vet, med motiveringen: det slutar ofta med att jag och frun står på tröskeln inför skilsmässa varje gång jag ska öppna den åt ungarna. Jag får mitt IKEA-möbelhumör direkt. Fan, man kan relatera till det. Man vet exakt den känslan, IKEA-möbelhumöret. Killen är CP, nominerar Capri Sun, drickan.
Ja, sen papperssugrören, absolut. Tryckte, man har stått med den jävla vinballen som bara viker sig och försöker. Det går ju inte att få hål med ett papperssugrör. Och det är så jävla irriterande. Ja, sommaren, hela sommaren har fan ägnat sig åt det där. Alltså.
Fan alltså.
Han skriver så här: testa att trycka ner ett sugrör av papper i en hård plastförpackning, som du säger, Ina. Grattis till er som inte haft saft över hela er. Älskar att pappsugrören är inplastade.
Jag kan också säga så här, att när man klipper upp hörnet på Capricorn för att det inte går att öppna på något annat sätt och häller över den i ett glas, då vill inte treåringar dricka det längre. Då tycker inte treåringen att det är lika jävla kul längre. Sätter man i det lilla pappsugröret, det är precis samma sak.
Gud.
Vet du vilka som inte heller tycker det är kul, Ina?
Nej.
Langarna.
Nej.
Redisa svarar, så det var därför våra lokala knarkförsäljare slutade med Capri Sun. Numera dricker de Festis på petflaska. Eller de gjorde det då, fram tills alldeles nyss, när även Festisflaskan fick den nya korken som sabbat langarnas perfekta amorbågar, får jag gissa. Användaren Snooze skriver, fan, jag blir rödflammig om kinderna. Hur i helvete kan det finnas såna enorma mängder ingenjörer som är så osannolikt jävla dumma i hela huvudet? Fan, alla kan dra åt helvete. Bojkotta varenda jävla tillverkare ska vi göra. Fittballen i grus skriver, i protest sliter jag numera av korken och slänger den i naturen. Jag kommer fortsätta med detta tills de tar tillbaks den gamla korken. 8978 hänger på, tidigare brukade jag alltid panta petflaskorna med korken på. Nu ska jag börja ta av dem och slänga korkarna i naturen istället. Och Tanke skriver, korken ska av och så är det bara. Jag ska börja kasta korkar omkring mig som en galning. Synd då att den nya korken tyvärr är omöjlig att ta av utan ett multiverktyg. Ett multiverktyg som också är omöjligt att få ut ur Clas Ohlsons jävla pissförpackning.
Ja, de där jävlarna! Jag vet precis vad du menar.
Med plast och papper och sen sitter de också fast!
Jag vet precis vad du menar.
Med inplastad ståltråd.
Som knappt går att klippa upp. Nej, man klipper upp och sen måste man ändå hitta in i skiten.
Sen måste man skära
sig inte på plast. Oj. Så går det när man har guldlämmar.
Ja. Men korken ska av, ni hör ju. Det är inte bara Flashback som tycker det. Gamingforumen ska bojkotta den. Reddit ska bojkotta den. Hästforumet Bukifalo ska bojkotta.
Då vet man att man är bred när bukarna kommer.
Hela jävla internet ska bojkotta korken. Så här, mina vänner, kommer en samlad internets samlade ilska över en liten plastbit sanktionerad av EU. Mänskligheten har pikat och nu blir allting bara mer idiotiskt. Korken är det sämsta som har hänt svenska samhället sedan Robert Aschberg. Detta är lösningen på ett problem som ingen hade. Ja, det gjorde bara produkten sämre. Det luktar som någonting en mellanchef har hittat på. Kärringen min skulle öppna kola fan och så röck hon i kurken. Och då slet hon av halva finger fan. Det bara spruta blod och andra kroppsvätskor upp i helvete. Våga vägra låta kurken hänga kvar. Men eftersom att jag har jobbat på public service så måste jag också säga att det finns de som tycker att den nya korken är bra också. Så här kommer internets samlade glädje över den nya plastkorken. Är det bara jag som älskar den nya korken? Härligt att se att inte alla i det här landet är helt jävla handikappade. Jag tycker att det är rätt smart att läskflaskorna kommer med ett inbyggt begåvningstest. Jag bor med en man som skruvar av korken, sen förflyttar flaskan korklöst till ett annat rum för att hälla upp i glas där. Sen går han inte tillbaks med flaskan till ursprungsplatsen, så den får bara stå där korklös. Det här har pågått i 12 år!
Han var den enda i fokusgruppen i EU.
Jag tror att vi anpassar oss till slut. Precis som vi anpassar oss till att Ikea tog bort hålen på påslakanen. Den var svår. Vet ni, det är lika bra att försöka anpassa sig till fittkorken. Som leder till utspilld sötedryck på iPads och skärsår i ansiktet. Och som är här för att stanna. Ett startskott lika gott som något till Operation Swexit. Tror jag.
Det var väldigt fint att du hade med som en av de positiva omdömena att man vänjer sig. lite så. Det är skit, men man vänjer sig.
Precis som påslakanen. Att de inte har hål.
Ja, det är så jävligt.
Ja, verkligen.
Är det också miljön, eller? Vad fan är det?
Nej, det är ju bara dumt. Ja.
Idag ska jag med Flashbacks hjälp ge lite relationsråd. Och inte vilka gamla rötna relationsråd som helst, utan mer specifikt om vilka smeknamn man ska ha på sin älskling. Mm. Om man tycker älskling låter lite tråkigt, kanske.
Älskling.
Det är lite bökigt det här med smeknamn i förhållande. Man kan liksom inte introducera det för tidigt. Nej. Det blir ju svinkonstigt. Man har typ legat en gång.
Och speciellt om smeknamnet är hora.
Precis. Då blir det
jättekonstigt. Det är nog rimligare faktiskt.
Och så blir någon ledsen om man
sa, men burkis.
Du, vad taskigt att du kallar mig hora. Nej, det är ett smeknamn alltså.
Alltså jag älskar horor.
Och då kanske man inte ens känner personen. Så var det ingen hora, visade sig sen. Liksom. Och så är man fast med hora sen, för det är det man heter i varandras mobiler och sånt där. Smeknamn kan ju också kännas helt hundra efter att man har dejtat en månad. Livets ros, kanske man kallar någon. Kanske inte känns lika kul när man liksom har två kräksjuka ungar, förhållandet hänger på en skör tråd och står och ropa ut från dasset, nu livets ros, det är min tur att skita ner mig. Men väntar man för länge, det blir också askonstigt om man 10 år in börjar typ så, smulan. Det blir också svinkonstigt.
Ja, det är konstigt,
och det är fan lätt att man blir för gullig och typ säger snufsebufselufsen till exempel.
Är det pinigt, ju?
Är det verkligen lätt? Skulle det kunna drabba dig?
Inte just mig!
Emma, skulle du kunna råka hamna i det?
Ja, ja.
Snufse, bufse, lufse.
Ja, det har du mig. Ja.
Alltså, det är lika obegripligt som att folk dricker.
Nej,
för
vet
mig.
Dricker
vätska.
Dricker
läska. Ja. Ja.
Nej, men så här, det pinsar mig ju när man håller på så. Jag håller på ganska mycket så. Mm. Men det pinsar mig ju när man råkar då göra det i civiliserad sammanhang med andra folk. Ja, precis. Hemma går det ju bra med så. Åh, det lilla pets on music. Men när man råkar...
Man har ju en uppsjö på sina ungar. Där har man ju väldigt många. Mina brukar alltid inkludera ordet puffen. Ja. Men det kan vara på väldigt många olika sätt. Men det kan ju bli liksom lite för gulligt då, uppenbarligen. Kanske i vissa fall med snufse, buffse, lufsen. Kan också bli lite för ogulligt. Jansson, till exempel.
Den gillar jag.
Ja, jag tycker också om det om man inte heter Jansson i efternamn. Men om man heter Jansson...
Ja, då är det mer lumpar, Vibia.
Ja, just det, lumpar. Knyckare, knyckare. Fan vad snygg du är idag, knyckare.
Det var lite osexigt faktiskt.
Ja, det är lite osexigt på något sätt.
Det var inte alls romantiskt.
Nej, men det är något. Nej. Det kan bli lite stelt.
Däremot MC Buffs i luften.
Den har du inga problem med. Nej, den kan du ha.
Mia spyr.
Hon ska ha spyrpåse. Ja. Perfekt.
Mia kallar ju mig för Emster. Det tycker jag är väldigt gulligt.
Ja, jag tycker också det är fint. Och det är inte så stelt. Men vissa av de här då, rakt av ett efternamn, kan bli stelt. Och ett annat exempel på maximal stelma, det hittar man inte helt otippat i det engelska kungahuset. Harry och Meghan har nämligen kärleksfulla små smeknamn för varandra. De är bokstaven H och bokstaven M.
Mm, oj. Fyfan.
Tänk att höra de två knulla så. Det låter som helt vanliga knullhund. Skitsamma.
Ja,
sen vill man ju att smeknamnet ska vara antingen otroligt vanligt, som typ älskling, eller super unik då, som till exempel Fabulion, som Jakob har försökt få mig att kalla honom nu i 15 års tid, och det kommer fan inte hända, Jakob.
Nej, det går ju aldrig att sätta sitt eget smeknamn. Tillbaks bara till snabbt till Harry och Meghan,
jag visste att du skulle.
De har ju också döpt sitt barn till Lilibeth, som är prinsessan Elisabeths smeknamn. Och prinsessan Elisabeth hatade ju dem båda.
På grund av det?
Alltså på grund av annat. Eftersom de skändade kungahuset.
Nej, fan vad de gjorde det. De är fan sämsta. Alltså. Lilibeth.
Ja, det var väl en psykning, så får man inte göra.
Nej.
Man kan inte ta någon som man är ovän med, dens smeknamn.
Nej.
Det är jättekonstigt.
Det är jättetaskigt, faktiskt.
Jättetaskigt. Ett power move, det får man ändå
göra. Ja, det får man göra.
Men,
fan, jag blev sugen på att skaffa ett barn till nu bara för att döpa dig till Mårten Andersson.
Gör det.
Som en psykning.
Alltså, hur fick du ditt namn, Mårten Andersson?
Det finns en jävla kul backstory faktiskt. Mamma hatar en som heter Mårten Andersson. Och då ville jag skulle heta som power move.
Skaffa barn, säger jag. Skaffa tusen.
Jag hatar inte ens honom, utan jag bara tycker att det är svinbra psykning.
Ja, det är otroligt bra psykning. Sån jävla toppen.
Jag har inga känslor alls där.
Nej, och det ska ju ut där. Men du var inne på det förut också, Emma, att det kan ju bli konstigt om man råkar säga de här smeknamnen framför folk som inte ska höra dem. Ja. Och väldigt tråkigt om då det skulle bli så att jag börjar kalla Jakob Fabulion och jag säger det någonstans. Och så finns det någon annan som också kallar sin partner för, man vill ju vara ensam om den här grejerna.
Det tror jag inte att du kommer vara.
Ja, ah, jo, det tror
det
jag.
Det låter som en sexställning.
Nej, han har alltid velat heta Fabulion i hela sitt liv. Han vill att varje gång vi spelar olika brädspel och olika karaktärer, det är så här, ja, vi vet han kommer heta Fabulion.
Det låter jättesnuskigt, Jakob.
Jag vet inte vad han älskar. Ja, Jakob, det är vidrigt, har du hört det nu? Alla säger det. Nej, men man vill ju inte höra så här, kallar du också din partner för sockerstrumpan? Eller heter din tjej också Kapten Klänning? Fan vad kul. Det är som att komma på en fest och så märker man att någon har samma plagg som man själv har. Vilket ju inte är det minsta pinsamt om man till exempel har på sig jeans och en vit t-shirt. Mm. Men superpinsamt om det är typ en quirky basker. Ja. Eller sådana där steampunk-briller med taggar på, ni vet, som man går runt med i pannan.
Man kommer ju alltid i tidningen också med så, vem bar den bäst?
Ja.
Who wore the best? Och då blir det så, gurkis och gurkis. Vem är den?
Vem
är bäst gurkis?
Ja, det blir jättesvårt. Ju mer man ansträngt sig för att visa liksom hur unik man är, desto jobbigare blir det ju att någon annan gör exakt samma sak. Så det är så jävla viktigt att få det här rätt. Och det här med smeknamn, det är ju något som Flashback går och grubblar över jävligt mycket. Skitmånga trådar finns det om det här, vad man kan och inte kan kalla sin partner eller sitt kärleksintresse. Tog en tråd på Mofo, gjorde jag. Den här användaren Markinon har startat tråden smeknamn för en kille. Och den börjar så här. Jag har tänkt på en sak, och det är att det är mycket enklare att komma på smeknamn till tjejer än till killar. Sweetie, snygging, sötnos och så vidare. Det är något man som tjej kan få höra av en kille. Men vad ska jag som tjej säga till min pojkvän? Tror inte riktigt att en kille skulle reagera positivt på till exempel sötnos eller sweetie. Killar, vad tycker ni? Och så har gjort en sån gullig smiley som är ett lika med tecken och ett stort P. Oh, det tycker jag är jävligt. Det är lite, det är lite textmotsvarigheten till en quirky basker. Jag tycker det är en gullig liten sån. Så jag tänker vi ska hjälpa Markinon här idag och hitta ett passande smeknamn på sin kille. Därför har jag gjort en djupdykning i relationer och samlevnad där nästan alla de här smeknamnstrådarna bor. Och då ska vi fråga oss, vad gillar killar att bli kallade och vad gillar de inte att bli kallade? Kalla mig inte klantig. Ja, det var Kar där från låten Kalla mig, som bara handlar om olika saker som man inte vill bli kallad. Klantig till exempel. Och mycket så här är det på Flashback också. Mycket fokus på vad man inte vill bli kallad. Men det känns bra att vi har med oss Kar som ett litet smakråd här idag. Men vi kollar Flashback också för säkerhets skull. De flesta killarna verkar tyvärr inte kunna ta den här frågan på sådär jättestort allvar, utan svara sånt, ni vet, 30 slak i isvak, där fyrer, 27an, dunderdassen och så vidare. Megalomania tipsar om bäst fär. Som kanske i och för sig är helt okej, men också känns lite nersmutsat på något vis. Queen Mercury skriver hot stuff och gör en sån här ironisk smiley som lyfter på ögonbrynen, ni vet. Ja. Men det hade han inte behövt göra. Hot stuff tycker jag ändå är helt okej som smeknamn.
Ja.
Jämförelse.
Det funkar ju inte alltid.
Alltså, det är en komplimang.
Ja, det är en komplimang.
Mm.
Men när det är så mysigt
till en kille
alltid. Ja, eller liksom kan du, sätter du fram spagettin på bordet hot stuff.
Det är
det
låter.
Det är inte så vardags trevligt.
Nej, det har du fan rätt
för, nu kommer jag bara på det äckligaste. Det är ju de som kallar varandra för mamma och pappa. Och mammis och pappis, alltså sin partner.
Det är
Pernilla pappsen.
Ja, det är väldigt, väldigt
det är väldigt, väldigt äckligt.
Hör ni det? Mammis och pappis.
Ja, det är väldigt, väldigt äckligt faktiskt. Jörg Heinrich gör sig till ambassadör för alla män i hela världen och skriver, kalla honom vid hans efternamn. Heter han Johansson, då vill han bli kallad Johansson. Jag vet inte, det här med efternamn tycker jag känns jävla konstigt. Alltså, jag tycker det går bort.
Jag tycker om det.
Du tycker om det? Även om han heter Johansson.
Ja, det är någonting med det.
Lundström!
Gruppman är för.
Nej, jag vet inte. Vad tycker du om det här då, som använder en y skriver Herr Johansson, om jag får be.
Ja, det tycker jag också.
Det tycker du också.
Ja.
Herr Knyckare, nu kommer du hit. Användaren Don Bistovar är ännu tråkigare. Ja, men det är sjukt larvigt att kalla någon man älskar för älskling, sötis, katt kattapa, lingonkvisten min kattapa, och så vidare. Varför inte bara säga dennes namn? Du kanske inte gillar din killes namn. Alltså även om man heter Adolf, Ibrahim eller Carl Christer, då måste man väl ändå acceptera namnet på den man älskar. Men han nu avslutar inlägget med sån här smiley med ett kolon och ett stort S, ni vet. Så jag tror nog att Dom Bistovar är lite mer quirky än vad han vill visa. Om han skulle bli upp med marken om, då skulle han kunna bråka lite om sina smeknamn, men ändå enas om sina busiga emojis. Evil One 666 har några bidrag, men har kanske missförstått uppgiften lite och börjar istället lista smeknamn som han har gett sina tjejer genom åren. Chicken, hon var lättskrämd. Pumpkin, det var hennes favorit. Vizilo, det betyder flodhäst på ungerska. Big Ass, hon hade inget emot det. Edit, märkte att det skulle vara smeknamn för en kille. Så att, ja, nej, det gick inte riktigt det där.
De där tyckte jag om. De var ändå personliga.
Ja.
Flodhästen där var väl, det kanske...
Men Chicken.
Ja, den tycker jag är ganska rolig.
Det är typ en högstadiediss liksom.
Storröv.
Ja, men
Big
ändå...
Ass.
Big Ass.
Ja, det hade jag inte haft något emot att bli kallad.
Har det hänt någon gång?
Nej, det har aldrig någonsin hänt. Aldrig någonsin hänt. Långrygg däremot.
Bakgrundsinfaktan är att Ina tycker att hon har fått röv efter att hon har tränat.
Jag har varit så duktig på mina squats det senaste, så jag såg och bara kände att jag har nu big booty problems. Jamas tycker att baby och älskling är helt okej, men listar också några förbjudna smeknamn. Gubben, lillen, gullet och ponken. Kalla mig... Alltså, om man inte vill bli kallad tönti, då kanske man inte ska uttala det tönti. Bara det... tips till K 20 år senare. Det är tydligt att Jemäs och K inte gillar smeknamn som får en att låta tönti. Eller, det är inte bara Jemäs och K som inte gillar det. Det verkar vara extremt viktigt för killar att ha tuffa smeknamn i förhållanden. Så här skriver Droof: förbjudna namn, det är sådana som är för gulligull, typ snuttegubben och sötnos etc. Kommer ihåg en gång när jag blev kallad snuttegull framför nästan hela min umgängeskrets. Det kan jag lova att de retar mig för. Och jag får höra det än idag, även om det var år sedan. Det var då jag satt upp min regel för inga gulligullnamn. Tycker inte om att bli kallad sånt heller, för då känns det som man är ett barn igen. Namn som är okej är självklart förnamnet, älskling, ibland. Ja, det var slut där. Det lät som att det skulle komma en längre lista, men det var de två. Förnamnet och älskling om man är ensam. Ja. Nej, Drew fortsätter i och för sig och skriver så här: ett roligt namn jag fick var Boxan när jag råkade armbåga en tidigare flickvän när jag skulle lägga armen om henne. Så det verkar som att älskling är okej om man är ensamma, men ute bland folk, då får man gärna använda Boxan. Och när någon frågar varför, då kan man berätta sin roliga lilla anekdot.
Just det, så, jag får spöja på tjejen.
Exakt, Markenon, du kan ju anteckna som inte hittade ditt smeknamn där till din kille. Empress tycker också det är viktigt att smeknamnet är tufft. Jag skulle kunna kalla killen maken med ett namn efter hans stora intresseområde. Om killen är elektronikintresserad och rent av nästan nördig med det, så skulle jag kalla honom komponenten. Med lite skämtsamt ord. Det gillar du, va?
Nej,
inte?
Det var väldigt akademiskt.
Det kändes så krystat.
Komponenten? Ja. Ja. Hon skulle i alla fall aldrig säga snuttekomponenten, skriver hon. Eller gullesnuttekomponenten. Jag tyckte det var okej. Men det får tydligen inte vara för gulligt då. Men inte bli för informellt heller. Eller för kamratligt. Här kommer ett exempel från användaren Dregel: jag hatar att bli kallad brorsan av en brud jag vill knulla.
Ja, det hade man ju inte alls tyckt om.
Nej, men så är det ju. Det är faktiskt lättare att hitta smeknamn som killar inte gillar än smeknamn som de gillar. Användaren Vuxenporr vill inte bli kallad hen. Garou har en hel radda med smeknamn som är no-go. 12 centimetern, pinnen, klumpen, snoris, rövhålet, Hitler. Om man inte är nasse, annars är det helt okej.
Okay. Hitler och lill Hitler.
Hitler och
Emmas grannar.
Månen och lillmånen finns ju också.
Ja, just det.
Att man bara får lill efter.
Lill efter för att man är den lilla. Ja, det är fan bra alltså.
För att man är barn till. Det är fan mysigt också.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Kukhuvudet Bert fick ju bara döttrar tyvärr.
Ja, men jag tror kanske att hans fru inte kallade honom för Kukhuvudet Bert. För det är ju ändå det som är, det är, ändå det som är grejen här. Att man har ju de här liksom intima små smeknamnen i den lilla världen. Mm. Och så där ute kan man ju ha andra tuffa, mäktiga just smeknamn. Mm. Men jorden, så det har ju lite med kontexten att göra kan man säga. Och det skriver Jorden is platt också. Lille Bubbis, det var otroligt irriterande från en tjej jag hade. Man satt där och kollade fotboll och gapade på någon clown till domare som inte gjorde vad skulle. Och då börjar hon med bebisröst säga saker som: "Åh, lilla bubbis, arg igen, var inte arg lilla bubbis." Och rufsa mig i håret, vilket bara gjorde mig än mer frustrerad, vilket bara sporrade henne ytterligare. Jag tycker hon låter som en toppen tjej. Jag kan tänka mig att ärva henne. Tove Love använder världens sjukaste smeknamn, tror jag. Jojo Lilleman, komsi min lilla spillevink och söta gullesnutte. De använder jag och de gillas främst av osäkra män. Mm. Och alltså kanske att det ligger något i det där med osäkra män. Alltså man får inte kalla dem det ena, men man får inte heller kalla dem det andra. Okej, Kar, det är noterat. Fan vad du tjatar. Men du säger ju också: kalla mig inte Svenne. Alltså, what svårt to fucking do med dessa veliga jävla män. Men en kille på Flashback, Filling, han darrar inte så lätt på manschetten. Han skriver: jag menar, hur kan man inte tycka att det är roligt? Jag är en vuxen man. Min kropp är stor, hård och hårig. Jag har skägg, jag äger ett gäng knivar. Jag gillar att jaga. Jag avskyr sentimentalt och Hollywood-romantiskt mumbo-jumbo. Jag roar mig med ös här. Jag är inte mycket för att softa eller mysa. Är du med oss fortfarande, Emma, eller har du glidit av stolen?
Jag har glidit av stolen. Jag sitter. Målar upp en bild.
Filling skriver i alla fall att han trots alla dessa supermanliga attribut inte har några problem med att hans tjej kallar honom gullegubben, gosebjörnen och snuttis.
Det borde inte vara så om man är en riktig alfa på riktigt, att man inte bryr sig. Ja, men att man står utanför det där och inte behöver bli kallad för alfis.
Det är också roligare att kalla
storkukis
en...
eller någonting.
Ja, men precis. Mm. Det är roligare också att kalla en sån person för någonting som är väldigt, väldigt puttinuttigt.
Ja. Verkligen.
Jag tänkte också på det där innan med att man inte tar sina smeknamn utanför den lilla gruppen. Ja. Det stämmer ju, men förutom för överklassen, som gärna exkluderar sina bröli, och det blir liksom en social statusgrej typ, med sådana gulliga...
Ja, gud vad konstigt!
Ja, det är konstigt, ja.
Det är så jävla konstigt. Ja. Undra varför?
Ja.
Känner jag spontant. Filling fortsätter i alla fall. Man kanske borde göra samma sak tillbaka. Ge tjejerna överdrivet hårda namn. Mm. Exempel på passande smeknamn åt en tjej skulle då kunna vara något i stil med Rambo, Leffe, Killer, Staff Sergeant, Fightmaster, Kungen, Kaiser, Strimlan, Hades, Chuck, Bruce eller Odjuret. Det är en otrolig jävla lista.
Odjuret är bra.
Ja, det är bra. Jag säger så här och nu. Jag kan tänka mig att börja kalla Jakob för Fabulion om han börjar kalla mig för Kaiser.
Ja, jag tänkte att det var den du tilltalade som.
Klart du hör. Du klipper ju den här podden. Men ändå.
Får jag bara stoppa för att fråga. Mia, gjorde du nyss en sån att du höll för den näsborren och slöt dig på golvet?
Nej, jag gjorde inte det. Men det har fastnat någonting där inne som jag försöker bli av med diskret. Men det verkar som att jag blev upptäckt.
Superdiskret var du.
När Ina sa Rambo så är det jag bara...
Ja, man gör sitt bästa.
Absolut. Snoris. Gullesnoris. Det kanske är ett bra läge att gå över till smeknamn på tjejer. För killarna vill väl också ge söta små smeknamn på sina små älsklingar. Ja, det är klart de vill. Men de behöver ju också lite hjälp av Flashback. Eller ja, vill och vill i och för sig. Vi kan ta tråden gulliga smeknamn. Den är startad av Dromtegg som skriver: tjejen är på mig som fan och tjatar konstant på att hon vill bli kallad något gulligt. Någon som har några tips på vad man kan kalla henne.
Mm. Och anstränger sig ändå.
Så himla jobbigt.
Men också ja. Det är sjukt att ha ett kravspes.
Ja, det ska väl ändå gulligt. Bara hända.
Ja, jag menar.
Men det är lite som att kräva att han ska fria till en på ett spontant sätt.
Ja, exakt. Ja, väldigt taskigt.
Kört.
Folk vill veta vad den här tjejen heter då, så de kan hjälpa till att spåna. Och Dromtegg säger att hon heter Rebecca. Kalban föreslår Lunkentuss. Tjoho föreslår Älsketofsten. Wojak tycker Sötitöten. Alltså det är svårt att liksom ge ett smeknamn till någon man inte känner. Men jag tycker alla de här känns jävligt off alltså. Sötsliskiga, lite småäckliga, känns inte hundra. Men sen ger sig Snapcount in i leken och då säger jag bara tillbaka: välkommen in i värmen Lunkentuss och Älsketofsen. Allt är förlåtet, för så här skriver Snapcount. Det här är lite knepigt. Hon heter Rebecca. Ja, har du sagt. Enligt mig, utan att vara en Casanova, så är det tonläget som gäller och blicken, då blir man trovärdig. Som ett ärligt, varmt leende och lite lagom låg röst som inger förtroende, sig min Rebecca.
Nej, men gud.
Kanske hon har smilgropar i kinderna, håret eller huvudet lite på sned. Se hennes unika kvinnlighet och lycka till. Alltså för det första är det här inget smeknamn. Nej. Han har ju bara lagt till min framför hennes riktiga namn. Sen är det så jävla mycket begärt att hon ska ha smilgropar.
Ja.
Alltså om inte smeknamnet ens har med det att göra och är typ smilgropen, då är det ett helt orimligt krav. I samband med det att hon ska ha huvudet lite på sne. Det fattar man ju om smeknamnet är snehuvudet. Då är det ju bra, men det är ju inte så jävla gulligt liksom. Vi får gräva vidare om vi ska kunna hjälpa Dromtegg. Men alltså killarna, de är inte så jävla bra på det här. Det går att dela in de flesta förslagen på vad man ska kalla sina flickvänner i två kategorier. I den första kategorin så har vi ord som plutt, lillen, puffen, pluttan, lillevän. Och i andra kategorin har vi hora. Kalla mig
into hora. Alltså, otroligt uttal. Vad fan är det som händer?
Ditt jävla sär. Mm. Vad fan är det här? Hora. Ingen har någonsin kallat dig eller någon annan för hora. Jag har varit på min beskärda jävla andel fotbollmatcher i mitt liv och jag har aldrig sett en frånskild ensamstående drucken man med svarta ögonen resa sig upp och skrika: domaren, din jävla hua. Lägger jag orimligt mycket engagemang på en 20 år gammal rätt bortglömd svensk låt? Kanske gör jag det i alla fall. Pill och Pop har lite vibb med en kille hon har känt i några år, men han envisas med att kalla hennes smeknamn som Majsan, Anki, Nettan, Lillbubsen och Putarsle.
Ja, de tycker jag om allihop.
De gillar du allihopa.
Putarsle, de första tre kändes bara som gamla flickvänner.
Majsan, Anki och Nettan. Sant. Watta föreslår Habibi. Det är rätt gulligt. Men sen tillägger han: jag tror i och för sig det betyder älskling på något jävla svartingspråk. Burros har byggt upp ett helt system. Sötnos, det är det första och kanske även det bästa. Då nos plockas ut och används till allt. Så kanske börjar dagen som sötnos. Sen är hon surnos. Sen är hon klantnos. Sen är hon kåtnos. Sen är hon tröttnos.
Kåtnos var det äckligaste. Det var det äckligaste jag har hört.
Kåtnos är väldigt, väldigt äckligt.
Fy fan vad äckligt.
Ja, det är lite äckligt. Jag tycker i och för sig... Ja, det är äckligt. Jag vill bara försvara det lite grann. Alltså, sötnosdelen, ja, den är riskabel. När jag sökte på trådar med sötnos i namnet, låg 10 av 16 i underforumen sexlänkar eller pornografi.
Men när säger man kåtnos? Är det liksom under förspelet?
Nej, under samlaget.
Kåtnos.
Mm. Tänk dig direkt efter att gå till: oj, blev du lite tröttnos?
Bajsnos, har du papper? Men det jag vill försvara här, det är ju liksom att man kan ändra namnet lite under dagen. Jag tycker ändå det har någonting, för det funkar ju med andra grejer också. Som det vanligaste smeknamnet man har för sin tjej, hora. Då kan det ju vara så: surhora, klamthora, kåthora, trötthora och söthora kanske till och med. Skitsamma, vi går vidare. P2C råkade skicka ett sms till en kvinna som var 27 år och kallade henne liten söt flicka. Han skriver: denna formulering urartade i en vild diskussion om att man aldrig någonsin får kalla en kvinna man gängar för något sånt. Och Fensteeth svarar: jag själv, som visserligen inte är 27 men åtminstone i en ålder där man kanske inte vill bli jämförd med en liten flicka, Jag skulle nappa direkt på en sån formulering. Ja. Visserligen med stor anledning av min ageplay-fetisch, men vad fan. Alla tycker olika, men det går ju lätt att sondera terrängen genom att lite småironiskt prova sig fram med diverse smeknamn för att se reaktionerna. P2C svarar, men det var ju exakt det jag gjorde efter att gnällandet startade. Men följande smeknamn var inte heller så uppskattade. Sexy nättös. Charmig, het pudding och upphetsande, våt madam. Så de får vi stryka direkt, men jag återkommer när jag hittat något som blir okejat. Ja, lycka till, säger jag till dig, P2C. Men ett tips är att testa och kalla henne något annat än rubriker ur porrtidningar från 60-talet. Sexy nättös.
Ja, det är
verkligt.
Upphetsande, våt madam.
Nej, fy.
Men säg så här då, att man har hittat det perfekta smeknamnet på sin partner. Det är inte för gulligt, det är inte för stelt. Man kan använda det hemma och ute bland folk. Och så går den jäveln och gör slut. Har man rätt då att flytta det här smeknamnet in i ett nytt förhållande? Nej, jag säger bara Mia, nej.
Nej, det är name skulle jag säga efter det.
Jag förstår. Det är i alla fall användaren Drink-P i tråden återanvända smeknamn i nya förhållanden som undrar det. Den börjar så här: ni som kör med smeknamn på era pojkvänner eller flickvänner, återanvänder ni någonsin smeknamnen på er nya partner som ni använt på någon före detta? Typ om ni tycker något är väldigt gulligt och ni gärna vill kalla er partner för just det. Jag har kommit på mig själv och råkar använda samma på två brudar och det kanske är rätt fucked up. Men jag gillar det smeknamnet och vill kalla min nästa tjej för just det. Har jag ett go ahead eller är det förbrukat för all framtid? Vill helst inte säga vad det är för jag vill ha lite exklusivitet. Okej, han har alltså kört samma smeknamn på två tjejer. Nu vill han ha tummen upp från en anonym massa på Flashback och köra det på en tredje. Men han tycker ändå det är viktigt med exklusivitet. Intressant. Hokar 87 går in direkt och varnar för att det är en dålig idé med återanvändning. Uppskattas inte. Jag hade en tjej som hette Caroline, men jag kallade henne för Karo. Och sen tog det slut och jag blev upp med en tjej som hette Anna. Och hon blev alltid sur när man kallade henne för Karo. Ja. High Orbit skriver: absolut inte, använder inte ens samma gulligullnamn på mina två små döttrar, Pluppan och Fufflonet. Wild Beast svarar: jag tycker det beror på. Gullet, älskling, gumman, sånt där kan man väl återanvända. Det är inte så exklusiva namn precis, jag hade inte tagit illa upp. Men om det är något som anspelar på den personens specifika egenskaper på något vis, då är det väl lite värre. Om det är namn som kines, raggabruden, mullis, blondie eller snabbköpskassörskan, då vill man kanske inte bli kallad det om man inte är det. Men de flesta smeknamn handlar om att man är söt och gullig och omtyckt, och det får man hoppas stämmer in på alla ens flick- eller pojkvänner. Daniel Malmö svarar: jag använder alltid gulleplutsnäckan gurkmeja i alla förhållanden. Det är enligt mitt tycke väldigt uppskattat. Att jag är singel nu, det beror på helt andra omständigheter. Det säger så.
Gulleplutsnäckan gurkmeja.
Det låter som att man hade kunnat.
Jättefint.
Ja, gillar du. Men om någon hade gjort slut med en för att man blir kallad gulleplutsnäckan och gurkmeja, då tycker jag ändå att man kan ha en viss förståelse. Ja. Eller lite. Ja. En som faktiskt är orolig att smeknamnen kommer driva iväg tjejen, det är arga gubben. Han skriver: jag har haft som vana att kalla min flickvän för namn på bakelser, konfektur och andra godsaker. Det är bra att välja ett spår. Så. Ja. Det här är ett vad tema. Jag väljer mina flickvänners namn.
Det är som när man eller som en kennel när de får en ny kull.
Just det. Vidras dagmask och sånt. Sjukt heter de.
Jättebra.
Sockerkakan, geléhallonet, chokladpralinen eller citronpastillen med mera. Normalt sett har hon liksom bara iakttagit och accepterat mitt lovprisande, men så idag, då sa hon något om att det var typiskt omanligt av mig. Och även om jag inte sa något där och då, sitter jag nu och nojar över vad hon egentligen kan ha menat med det. Menar hon att jag är en mes och går hon i tankarna om att göra slut? Eller what's up? Xlardix skriver: dina smeknamn kanske är för beta. Pröva kalla henne spermahink, knulldocka eller sexobjektet. Annars är det risk att hon lämnar dig för någon av sina kollegor som är alfa. Ja tjejer, Xlardix bjöd på en klassisk flashbacksk bögförklaring. Kalla mig på tal om spermahink och knulldocka, det är dags att snacka sexiga smeknamn. Kanske känns lite motbjudande att använda sexiga smeknamn utanför sovrummet, eller lika motbjudande i sovrummet i och för sig när jag tänker efter. Men enligt boken Stop Calling Him Honey and Start Having Sex så kan för osexiga smeknamn leda till roommate syndrome. Ett smeknamn kan skada sexlivet om man till exempel kallar varandra muffinpuffen, eftersom steget till att spänna på någon som man kallar muffinpuffen är rätt jävla lång. Mm. Men det kanske finns sexigare smeknamn där ute, jag vet inte, ni får hjälpa mig att avgöra. Mr Gegge skriver, kåtsmurfen kallar ett ex mig på grund av att jag inte är så lång i kombination med ett annat attribut. Jag gillar det inte helt. Kåter var ett smeknamn till, som trötter, kloke, glada och så vidare, de sju dvärgarna. Och jag var då den okända åttonde dvärgen, kåter. Hon tyckte hon var jätterolig. Ja, det är fan roligt. Det kanske inte så jävla sexigt liksom.
Nej.
Men risken är ju att det blir väldigt, väldigt vidrigt så fort det ska bli lite sexigt. Djuptagen skriver, personligen så gillar jag att bli kallad pappa. Och min tjej älskar att kalla mig pappa. Jag har förstått från vänner att normala människor tycker det är avskyvärt. Det tycker vi, korrekt uppfattat.
Ja, det är inte
vi tycker
alls
det är avskyvärt. Fan tjejer, det verkar inte vara så lätt att hitta ett bra smeknamn. Man får nog ge upp. Alltså, antingen blir det för stelt eller för sexigt. Inte sexigt nog, för edgelordigt, för gulligt eller bara helt enkelt för taskigt.
Kalla mig inte simpel.
Är det liksom ens värt det? Ja. I studier så har det hittats samband mellan förekomsten av smeknamn i relationer och hur nöjda personerna är med relationen. Detta eftersom att smeknamn kan skoja till det och till exempel rädda en stämning som håller på att eskalera till ett bråk. Exempelvis tänker vi att någon skulle säga så här, den där bandan är ju inte ens en bandare längre, det är bara ett handtag och en trasig batterilucka. Då lägger man huvudet på sne och säger, nej. Fabulion. Den hade ju varit jättefin i köket. En studie som har gjorts på 100 000 amerikaner visar att 2/3 har smeknamn på sin partner. Men i relationer som uppfattas som lyckliga, då är det här antalet ännu högre. Då är det 3/4 av alla i lyckliga relationer som har sådana smeknamn. Det är ett tecken på intimitet. Man skapar ett vi. Och många föräldrar har ju smeknamn på sina barn. Till exempel Pluppan och Fufflonet. Så svaret till Markinon och alla andra verkar vara, ja men kalla din kille vad fan som helst liksom. Kalla honom Jojo, Lilleman, Gossebjörnen eller Jansson. Och Drottentägg, samma sak. Kalla din tjej för Bruce, snabbköpskassörskan eller upphetsande våt madam. Ni kan till och med kalla dem
Klanti, Tonti, Sebe, Svenne, Svartskalle.
Bara ni kallar varandra för någonting.
Lundström!
Flashback forever.
Är ni redo?
Jajamän! Mm.
Ready, steady, go.
Hörrni, här om veckan när jag var i ett riktigt gott scroll, mitt i det så ringde telefonen.
Yeah. Var det en telefonförsäljare igen?
Nej, det var ju inte det. Men alltså, man får ju alltid panik när det blir på det sättet. Dessutom var det ett nummer som jag inte hade sparat. Men som ni två vet så har jag en tvångsmässighet kring att alltid svara i telefonen.
Ja, det gör du.
Det kan ju vara en läkare som ringer, som kanske har kollat på något gammalt blodprov som jag lämnade för några år sedan. Upptäckt en avvikelse som inte gick att se med dåtidens teknik. Och när jag svarade så var det en röst i andra änden som sa så här.
This is from the Swedish police headquarters. There's an arrest warrant on your name. Press 1 to speak with your arresting officer.
Dumt, gud vad dumt. Så jag la ju på en gång och så skrattade jag avslappnat och så tänkte jag, hur dum tror de att jag är, bedragarna? Och så fortsatte jag scrolla. Och sen, helt plötsligt, så börjar den vandra. Den där ilningen längs ryggraden, ni vet vad jag menar. Det var nojan som hade kommit. Jag börjar tänka, men tänk om jag har gjort någonting olagligt som jag har glömt. Eller att någon annan har gjort någonting som jag kommer få skulden för. Tänk vad mamma och pappa ska behöva skämmas. Och barna, de är ju så små fortfarande. Ska de behöva växa upp utan mig när jag sitter inne? Det kanske är lika bra, jag är ju en brottsling. Jag är ingen bra förebild. Men hur ska jag klara mig i fängelset? Inte bra förmodligen. Jag är ganska känslig, jag kommer bli jätteledsen om någon är dum mot mig. Tänk om det inte finns kortisonsalva där inne. Då kommer jag få oerhörda problem med mina självsprickor på händerna vintertid. Tänk om jag måste dela rum med någon. Och det tycker jag ju inte alls om. Det är ju så intimt. Och kan jag podda från min cell?
Ja, det kommer du kunna.
Det kommer jag kunna. Jätteskönt att höra. En liten tröst i alla fall. Nej, men ni förstår ju vad som händer. Jag fastnar i den för mig klassiska nojloopen. Och ringa till mig med sån där skit, det är ju lite av en jackpot om målet är att försätta mig i ett järngrepp, det vill säga förlama mig av min egen paranoia. Trist nog för bedragarna så är jag dessvärre också så pass paranoid att jag aldrig skulle våga trycka ett för att speak to my arresting officer och därmed bli bank-ID-bedragad. Men på ett strikt psykologiskt plan, då har de verkligen vunnit indierna på callcentret. Flashbackaren Barba Pappa Torv, min bror från en annan mor, har fått ett liknande samtal och han undrar nu i panik om det här kan vara på riktigt. Kommer han verkligen bli arrested av sin arresting officer? Gråtskratts-emojis över 7 sidor följer som svar på hans trådstart. CP-Berta tycker att jag och Barbapappa ska genomgå en hjärnundersökning. Och man kanske inte ska vara så kaxig om man är döpt till CP-Berta. I alla fall, det kanske var dumt. Och även om jag och Barbis då kanske tillhör någon slags minoritet som drabbas av snutfrossa på så här smala grunder, så är ju irrationell noja ett ganska vanligt tema bland flashbackarna. Särskilt på cannabisforumet, ska jag säga. Och det finns väl ändå ganska goda skäl till det, för hotet om att bli tagen av snuten är ju ganska förhöjt för den här gruppen. Och samtidigt kan cannabis i sig, om det då slår lite fel, leda till ökad paranoia snarare än avslappning. Själv har jag bara en egen erfarenhet och jag kan väl säga som så att paranoian var där. Det var inte skönt, det var inte flummigt, det var mörkt och kargt och jag skrattade förmodligen ganska mycket. Men det var ett sånt där skratt som han med gubben Harold har. Nej. Han som har helt sorgsna ögon med en jätteglad mun. Men apropå cannabis och snutnojer i alla fall. Användaren IshCB skriver i tråden, det nojigaste du har gjort. Jag blir så lätt nojig på cannabis och därför röker jag aldrig ute eller på dagtid. Jag bara chillar på kvällarna, då är det perfekt. En gång var jag dock hos en vän och rökte på tok för mycket rent. Satt och sög i mig allt som pipan hade att erbjuda. Jag har nog aldrig rökt så mycket i mitt liv och jag är en sån som inte känner ruset direkt utan det kommer smygande, så jag hinner suga i mig bra mycket mer än vad jag tål under en kort tid. Så till slut börjar jag verkligen känna att jag fuckar ur snart och allt blir mer och mer snurrigt och varje sekund glömmer jag vad fan jag är och vad jag har gjort. Sen ligger jag bara och hör hjärtat slår och mår allmänt kast, så jag börjar bege mig hemåt. Jag skulle gå hela vägen hem genom en förort som kryllar av snutar och sivare och jag är så väck att jag inte kan gå. Jag verkligen hackar mig fram och är redo att falla ihop när som helst. För det enda jag hör, det är mitt hjärta slå så högt att trumhinnorna ska spräckas, känns det som. Och där börjar alla nojer om snuten komma såklart. Och jag får ännu mer panik och börjar tänka på om de kommer be mig spotta för att se om jag har rökt och så vidare. Så jag började suga i mig vatten från en massa blad på vägen. Det hade regnat och bladen var fulla med vattendroppar. Sen klädde jag av mig alla misstänkta kläder, som till exempel keps, tröja och så vidare. Sen kammade jag håret bakåt med vatten ur en vattenpöl för att se anständig ut. Ja, alltså IshCB tog sig otroligt nog hela vägen hem och väl hemma så satte han sig i sitt vattenpölskammade hår med ett paket glass och citat chillade hjärnet. Det som är bra för honom, det är ju att hans heavy nojande verkar ha med just cannabisen att göra. Om han skulle låta bli och röka så skulle han förmodligen slippa den där onaturliga oron. Men så lätt är det fan inte för alla. Användaren Madball har ingen snutnoja, men hon kämpar mot en hjärna som aldrig aldrig, inte ens i nykterheten, ger henne någon rast eller ro. Den skriver så här: jag har fått en noja där jag är rädd för att min underläpp ska börja darra så att andra ska se det. Det hände en gång hos tandläkaren och sen dess tänker jag på det hela tiden. Det låter kanske konstigt, men jag har blivit besatt av det och jag får ångest av det när jag pratar med folk. Har ni några tips för att komma över det? 10 milligram tar Madball på stort allvar och skriver: fråga någon som du litar på om den tycker att din läpp rör sig onormalt när du pratar. Kanske kan det ge dig lite relief i alla fall, för antagligen är din läpp fullt normal. Mad DL tar Madball på ännu större allvar och skriver: du måste ändra tankarna om din läpp generellt. Du måste tänka på hur avslappnat ditt ansikte ser ut, hur otroligt stabil din läpp ser ut när du pratar med folk. Tänk dig mentalt många gånger under dagen. Föreställ dig att du pratar med folk. Föreställ dig hur stabil din läpp är. Träna mentalt fram vad du vill ska hända, inte motsatsen.
Känns jävligt kontraproduktivt.
Spontant kanske
tänker man, försöker inte tänka så mycket på läppen. Inte typ bygga ett altare till läppen.
Nej, han menade väl mer, alltså mer affirmationer. Typ. Försök känna in om det är hur jävla stabil.
Jo, men jag tror det funkar så med affirmationer också. Skit i det bara.
Ja, jag tyckte att det var fint i alla fall att han engagerade sig så mycket. Kroppsnojor, de är ju otroligt vanliga. Vi vet ju det. Vi har ju avhandlat dem flera gånger förut. Du hade någonting med lår, va, Emma?
Ja, just det. Stora manslår. Killar som nojer över sina lår.
Mm. Ja, precis. Jag hade någon som skulle förlänga benen för 1000 år sedan. Just det. Och av någon anledning så får man, hur mycket man än pratar om dem, aldrig riktigt nog. Eller jag får inte det i alla fall. I tråden längdnoja skriver användaren: aktualisera. Nej. Förut sa måttbandet 178 centimeter, men nu när jag ritar upp en ny linje så har jag svårt att passera 177 centimeter. Saken är den att då måste jag sträcka ut mig, och om man går så på stan så blir man väldigt trött i ryggen. Så om vi nu antar att jag är 176 centimeter, så blir jag ju bara mindre och mindre. Jag var 179 centimeter för ett år sedan. Fan, jag bara minskar. De senaste dagarna har jag gått och jämfört mig med folk på stan. Det är så jävla jobbigt. Jag vill vara den perfekta människan. I perioder så känner jag mig som det, men så kommer såna här perioder. Fan vad lack jag blir. Vad gör man åt det här då? Jag hade varit mer orolig för att han ibland känner sig som en perfekt människa.
Ja, det tycker jag också känns som ett problem.
Ja, jag tror det. Man ska nog känna sig jämnröten, mer konstant. Men det låter ju jobbigt att behöva mäta sig hela tiden. Och det låter också jävligt jobbigt att uppleva att man krymper. Och det här är inte alls en ovanlig noja, visar en sökning på forumet. Den är väldigt, väldigt vanlig. Huge Sack of Nachos har i alla fall ett förslag till aktualisera. Den skriver så här: skratta åt värjar i alla dess former och skepnader tills du får så mycket dåligt samvete att du skärper till dig. Och på det svarar aktualisera: jag skrattar ju inte åt värjar, jag ser mig själv i dem.
Nej, men ja, det är ett sätt att tänka så, att man ska vara nöjd med vad man är. Och
ja, det var väl det som var planen, men det funkar ju precis tvärt emot.
Alltså,
det är någon slags längddysmorfofobi, antar jag. Alltså, det är sjukt att vara 178 centimeter lång, se någon som är 50 centimeter och känna vi är exakt jämlånga.
Han var väl i och för sig 176 centimeter.
Ja, han har ju krympt. Det är otroligt vad folk där ute krymper, ska jag säga.
Ja.
Sexigt svarar: jag är 194 centimeter. Är jag lycklig? Nej. Och det tror jag faktiskt är en bra sak att skriva.
Bra.
För det kan man lätt glömma bort.
Jag trodde, eftersom att det var Flashback, man skulle skriva: jag är 194 centimeter. Är jag lycklig? Jajamän.
Jajamän, ja, det hade varit uppfriskande. Ja. Använder en Fred 85s hjärna. Den är lite av samma snitt som Madballs och aktualiserad. Den loopar också. Men det finns en skillnad, för Fred har en yttre fiende i sin loop. Han skriver så här: jag har under en längre tid blivit äcklad av ett land. Jag vill inte nämna vilket. Det är inte alls logiskt varför jag blir äcklad av just detta land. Jag har ingen koppling till det överhuvudtaget. Mitt problem är att jag tänker på det här landet väldigt, väldigt mycket och kan inte kontrollera det. För att jag ska må bättre måste jag tänka på ett annat land så att jag ska sluta bli äcklad. När jag tänker på landets huvudstad, president, flagga, blir jag äcklad och måste tänka på ett annat land igen. Har såna här tankar mycket och skulle vara tacksam om jag kunde få tips på hur jag kan bli fri från dem. Det måste väl vara OCD jag har. Palleström frågar hur länge han har haft det så här och Fred 85 svarar: det började för 15 år sedan, men då var det inte så allvarligt. Det började bli riktigt jobbigt för 5 år sedan och då började det utvecklas och bli värre. I början tänkte jag bara på namnet på landet och sen började jag tänka på huvudstad, städer och flagga.
Gud vad spännande, man vill ju veta om det finns något trauma bakom.
Ja, det finns ju inte det,
säger han. Och vilket land är man så jävla nyfiken på?
Han vill inte säga det för att inte kränka landet i sig, antar jag. Palleström skriver i alla fall: okej, det där borde du gå och prata med någon om. Och det borde säkert Fred göra, men att han ska behöva kämpa med det där. Dumma hjärna. Alltså, vad gör du med oss arma stackars får som bara försöker ta oss genom livet i frid och stillhet? Ska man verkligen behöva må dåligt över tanken på ett land? Jag tycker faktiskt att det är taskigt. Och det är många trådar som avhandlar olika former av loopar som flashbackarna har stegat in i. Jag rotar runt lite i dopingforumet som jag tror att vi aldrig har avhandlat faktiskt.
Nej, det tror jag nog inte.
Nej. Där stötte jag på en noja som jag såklart har hört talas om, men jag har aldrig förstått hur oerhört utbredd den är. Och det är den stora oron för att dra på sig så kallade BTs eller bitch tits, eller i medicinska termer gynekomasti. Det här vet ni säkert är en tråkig effekt av användningen av anabola steroider. Och bitch tits är ju en look som den här användargruppen inte med nödvändighet eftersträvar.
Mm. Visst är det så.
Visst är det så.
Alla pattar är inte bra pattar.
Nej, det finns därför hur många trådar som helst. Jag skulle uppskatta att det är över 200 stycken i alla fall. Och där kläms det och känns på killpattarna. Det postas bilder på pattar helt utan BT-tendenser. Killarna beskriver sina olika känningar och stickningar under bröstvårtorna. Och det funderas över operationer som för övrigt inte verkar hjälpa. Man verkar få nya bitch tits så fort man tar bort de gamla. För det är lite som kvickrot tydligen. Vi började ju allt det här med den lite omotiverade snutfrossan och vi ska tillbaks till den nu. Användaren Luas, min syster med en förmodligen starkare lyster, hon har drabbats av den stora skälvan. Hon skriver så här en dag i mitten på maj: jag tror att jag är ren om jag skulle kissa nu. Men under en nyårsfest bjöd jag en avlägsen kompis som jag vet gillar att dra lite kokain. Jag skrev på Facebook-chatten att jag hade fest med snittar och kox. Nu har ett dolt nummer ringt mig och jag har missat att svara. Finns det någon risk att det är polisen som har kollat min Facebook-logg? Gör polisen en sånt? När man tidigare är ostraffad och ser ut att dricka X-sidor med tjejkompisarna en lördagskväll. Nästa fråga är också hur mycket bevis det skulle krävas. Jag skulle ju kunna säga att någon tog min telefon för att få henne till festen. Eller något. Vad skulle det vara för straff på ett sånt uttalande? Snälla svara seriöst. Jag har verkligen tvångstankar kring det här. Även om det kanske kan låta löjligt. Snälla, lugna mig.
Så jävla sjukt. Det är som när en kompis till mig när han var på en fest. Så var det en kille där som heter Anders. Och då var han så: han är säkert snut. Och så gärna på honom. Vi får gå härifrån nu. Känner ju honom. Det är ett problem. Alltså, jävla, man ska inte knarka. Alltså.
Nej, fy fan. Inte om man har såna här anlag i alla fall. Nej, men Luas har ju som sagt tvångstankar. Diagnostiserad med riktiga tvångstankar. Ja. Och nu har hon då fastnat i en loop av oro över att meddelandet om kox och snittar har ett samband med det oväntade samtalet från skyddat nummer 5 månader senare. Det är en klassiker. Jag hade kunnat hitta på det här
det
helt
själv.
Dark Demon Girl lugnar. Hon skriver så här: jag tror inte att du behöver oroa dig. Bara för att någon ringer med skyddat nummer så behöver det inte vara snuten. Det kan lika gärna vara vårdcentralen, telefonförsäljning eller någon kompis som har dölj mitt nummerfunktionen påsatt. Vilken dag var det förresten? Lua svarar: det var tisdag 10:40.
Klassisk snut.
Det känns som en läskig tid.
Ja,
sen skriver hon att det såklart kan ha varit läkaren eftersom att hon har en sån, som tur är. Luas fortsätter: tvångstankarna gör att jag går under om jag missar att svara på ett okänt nummer. Ett tag trodde jag att jag hade HIV varje gång det ringde, trots att jag har testat mig. Dekadenten skriver: jag känner igen det där. Så fort det ringer någon med dolt nummer så tror jag att det är någon läkare som har fiskat upp ett gammalt blodprov och vill upplysa mig om att jag har AIDS, trots att jag vet att jag inte har det då jag har testat mig. Och jag ska säga det att ingenting kan göra mig på så gott humör som lite hivnoja. Jag har haft den själv i flera år och jag hade också en väldigt, väldigt märklig period där jag varje gång jag såg eller hörde en ambulans trodde att de var på väg för att hämta upp mig och att det var brott dessutom, eftersom att jag utan att veta det var så svårt sjuk, eventuellt i fullt utblommad AIDS, att mina sexuella praktiker gjorde det i princip stört omöjligt att drabbas av HIV, ja, det spelade faktiskt ingen roll. Faktum är att nojan kom långt innan några sexuella praktiker fanns överhuvudtaget. Kan ni tänka er någonting mörkare? En lesbisk oskuld övertygad om att hon har HIV.
Det är underbart. Min kompis Moa trodde en gång, vi var på en sån badfest, poolfest, och då trodde hon, hon gjorde 4 graviditetstest efter det, för hon tänkte att någon säkert har legat med varandra i poolen, att
just
jag har kommit
det skulle
in,
simmat in.
Men Mia, har du testat dig? För annars skulle du inte vara säker.
Skulle du inte. Man kan ju få hit på många
jag
sätt.
Jag har testat mig, Ina Lundström. I en period var det det enda jag gjorde. Hivnojan i alla fall, det är någonting helt för sig själv. Den är ojämförbar. Och den har försatt många själasvaga 80-talister i ett slags periodvist vakuum. För det är ju en sjukdom som har allt hemskt en hjärna som vill en ont kan önska. Det är ett enormt stigma kring den och drabbar sig förknippat med stor skam, och i det finns såklart ett enormt böghat också. Men sen på 80- och 90-talet när vi var små och receptiva små nojare, ja, då var den fortfarande 100% dödlig. En död som, får man väl säga, verkar vara så jävlig som en död kan bli. Men den här, alla nojers moder, den tänkte jag försöka avhandla i del 2 av den här pratan som jag tror kommer redan nästa vecka.
Intressant!
Fan vad man kan vara olika mottaglig för det där.
Ja, gud ja. Måste vara fruktansvärt för dig, Mia, att umgås med mig och Emma som är så jävla. Så.
Det är ganska skönt, för man triggar ju varandra. Ja,
just det. Ja, men det är bra.
Morsan fick ju något brev hem från polisstyrelsens vd någonting om att hon hade tittat på barnporr och nu skulle fängslas. Mm. Och också en sån, gå in på den här hemsidan, BankID, med. Och då var hon också bara så, ja, då får jag väl, vad menar, har du tittat på barnporr? Så jag kanske har klickat på något, det kan man inte veta, men då får det väl bli fängelse då.
Det var en i en annan tråd, en person som hade, menar sig, fått hem barnporr av misstag, blivit så pass stressad att han hade först demolerat hela sin hårddisk, sen sänkt hårddisken i havet med hjälp av sten och liksom. Och så hans problem var nu, vad ska jag säga till min chef, det var en helt ny dator.
Åh nej.
Gud.
Otroligt. Det kanske inte bara var noja, det kanske också fanns något reellt i det. Man vet ju aldrig. Men
jag klickar ju alltid på de där. Jag hade en kompis nu som skrev så, hjälp mig bli bodybuilder. Klicka, rösta på den här. Jag bara, åh vad kul att Malin ska bli bodybuilder. Klick direkt in och klicka och rösta. Pratade med en annan om det. Vad roligt att Malin ska vara body. Nej, men hennes konto har blivit kapat.
Och nu
även ditt, eller?
Och nu även mitt. Typiskt. Jag har ringt mycket på telefonen på det senaste.
Kan tänka mig det.
Jag svarar ju inte, till skillnad från dig.
Ja, svarar alltid. Ska vi säga så?
Jag tycker vi gör det. Vi säger så för idag. Och så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Tack till alla som lyssnar på den här podden.
Ja, och tack till våra patroner.
Och tack till Flashback Forum.
Ha det så gott allihopa.
Hej, puss, hej! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.